Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till en ny MotoGP-podd. Vi står återigen i garaget hos Andreas. Och Andreas, det har kanske lugnat sig lite grann nu efter den här intensiva racehelgen som var senast i Österrike, eller vad säger du?
Det har du gjort. Det var kul att vara på plats där nere. Jättefina faciliteter. Första gången för mig som får vara där. Jag har aldrig varit där.
Det är otrolig inramning. Jag har ju rejsat där själv och kört ett enduranslopp. Det var rätt stor skillnad kan jag säga med just det här depåbyggnaden, med mediacentret. Banan i sig är ju inte förändrad, men lite har man jobbat med säkerheten, och det kanske fortfarande finns att arbeta där.
Lite finns det alltid att göra, självklart. Men jag tycker ändå att de har ryckt upp sig på den fronten med. Det var en jättebra helg och superbra. Allt runt omkring funkade klockrent och lätt jobbat för oss. Och sen pricken över hit, ett bra race.
Ja, det var det verkligen. Jag var helt... Ja, jag kan nog säga att jag var på något vis rörd efter det här racet. Det är ibland så... Jag vet inte vad som kommer tillbaka liksom i skallen från en. Om det känns liksom som... Man kan ju se det på team och förare också ibland, att det är något extra som har hänt. Och jag tyckte verkligen att det var något extra i det här racet.
Ja, jag tycker också det. Jag blev nästan helt stum där slutet och stod på knäna där i kommentatorsboxen och visste knappt var jag skulle titta någonstans. Om jag tittar ut eller om jag tittar på bildskärmen. Jag överlät det mest åt dig där och prata.
Ja, och efter målgång där när jag blev rörd, då hade jag nästan inte möjlighet att prata. Så att jag vet inte vad som kommer över, som sagt. Och det kan vara det här. Man vet ju vilken insats alla gör. Både teamen, fabrikerna och även förarna på plats på banan. Det var ju fight hela racet den här gången.
Det var verkligen det. Det är ju roligt när det avgörs på det sättet som det gör. Och det var ju en extremt bra omkörning. Snygg omkörning av Dovizioso. Han höll sig precis innanför banan också. Vi vet ju att man brett där, och han har ju tappat första platsen. Så att, det var coolt.
Mm, det såg vi ju så sent som för ett par år sedan.
Ja.
Ja. Ja, det blir lite snack om Österrike såklart i den här podden. Och sen i övrigt också nyheter och silly season, där det har hänt en hel del, inte minst under Österrike-helgen. Dessutom det här med hur man kan analysera racehelgens utveckling. För det var inte helt automatiskt att Dovizioso skulle vinna, långt därifrån. Det såg tvärtom ut som att Marquez hade ett klart övertag under helgen. Och dessutom så måste vi blicka fram mot nästa racehelg som är Silverstone, och den blev ju ingenting av förra året.
Nej, det skulle bli kul att se ett race där igen. Det var ju 2 år sedan sist.
Det bidde inte ens en tumme, eller hur var det? Jag vet inte vad man säger. Det finns någon saga sådär. Det bidde ingenting till slut.
Nej, det blev inte. Det blev allting utom racet. De körde ju, jag tittade precis på resultatet för kvalet och warm-upen och allting. Och allting kördes, men inte racet.
Nej. Ja, det blir de stora punkterna i dagens podd i alla fall. Och om vi då backar då igen där till Österrike som blev en otroligt spännande utveckling på racet där. Det som sitter kvar på min näthinna, det är ju faktiskt hur Dovizioso lyckas slå Marquez i racet, och hur sent det avgörs också i loppet.
ja, sista svängen, sista varvet och nej, riktigt snygg omkörning, den var vi inne på. Men tittar vi under helgen så precis som du var inne på där, det såg ju ut att vara fördel för Marquez kontra Dovizioso. Men sen så slog vädret om, det måste vi komma ihåg. De hade olika däcksval bak och Marquez sa ju det direkt efter racet att han valde fel däck och det såg han på griden när de andra runt omkring honom körde på mjukt bakdäck. Då kände han redan där att det var inte rätt val från hans sida. Sen gör han ju allt i alla fall han kan. Men täcker inte insidan riktigt ordentligt ner i sista svängen och blir omkörd.
För det där med däck, det är ändå ingenting som, jag ska erkänna att det där är ingenting som jag upptäcker under racet. Jag tycker ändå att hans körning är tillräckligt precis och det går inte bredare än vanligt och han hänger med accelerationsmässigt. Och vi såg ju också farten i Hondan klart bättre än förra året.
Betydligt bättre, han hängde med betydligt bättre ut i svängarna. Det var ju just upp mot kurva 9, det såg vi ganska tydligt att där var Dovis starkare än vad Marquez var. Just genom kurva 8, den lilla högerknicken och sen accelerationen upp för lilla backen in i kurva 9. Där var ju Dovi grymt snabb jämfört med Marquez. Och i slutändan så är det ju den farten där som avgjorde hela det här racet.
Och det där är det du pratar om, det är ju sista sektorn, det är sektor 4 på varvet och det är ju där på något vis man kommer till ett avgörande i racet. Och innan det på sista varvet så var det faktiskt en liten lucka bakom Marquez till Dovizioso.
Ja, det kändes som att ska Dovi ändå göra en attack, sista attacken bör komma i kurva 3. Det gjorde den inte för att han var inte ens tillräckligt nära där. Och sen så satsade han allt på ett kort då genom kurva, ja det blir egentligen vänstersvängarna först och främst. Och sen så ta in det här avståndet och sen gör den här attacken. Och det var ju väldigt, vi sa ju där i sändningen att det var någon vinge eller någonting som åkte ifrån Marquez cykel, men då var det ju bromsskyddet istället och då är det ju tajt.
Det är väldigt tajt och, det, och om man dessutom, förutom att det är tajt så är det ju faktiskt så att vad händer om styret dras med där
för
Marquez? Ja,
exakt, det är ju, vi pratar ju inte millimeter kanske, men centimeter pratar vi från att Marquez hade gått omkull i det läget. Och när man tänker sig själv då att styret och den här lilla bromsskyddet på höger sida tar i då Dovizioso's sving, då förstår man ju också hur mycket nedlägg man har. Så att, ja, det är close racing.
Verkligen. Ja, och jag tror dessutom i det här att segern är en sak, men det där är, det är viktigt på många sätt att Dovizioso faktiskt slog Marquez här i sista sväng. Tänker framåt här och nu har ju Marquez varit så pass överlägsen den här säsongen så att både för Dovi men även för andra förare så blir det en liten boost där tror jag.
Ja, men det kan det bli för just Dovizioso, men sen måste vi ändå, om vi ska vara lite tråkiga i detta, så måste vi komma ihåg att det här är en Ducati-bana. Ducati har vunnit 3 år i rad innan i söndags. De ska egentligen vara starkare än vad Honda och Marquez ska vara. Detta är inte Marquez starkaste bana och det var inte Mugello heller. Men han är ändå där hela tiden. När det är en bana som passar Ducati lite mindre och Honda lite bättre, det vill säga som egentligen en vanlig bana, då är Marquez mil före. Och jag tror att för Dovi, visst det kan kännas skönt, han förstår detta också. Men för Marquez del så tror jag han, ja, tråkigt att jag inte vann där, men det var ju som han sa i någon intervju efteråt att när jag har vunnit VM så är det ingen som kommer komma ihåg, eller han sa inte att när jag har vunnit, men om man vinner VM-titeln så är det ingen som kommer ihåg enskilda race förrän vi kommer hit nästa år igen. Och det ligger någonting i just det uttalandet som han sa.
Sen tycker jag ju ändå att Marquez gjorde mycket för att ta segern. Vi ska komma ihåg att han inte har någon seger just på den här banan som enda bana på kalendern. Så att, nu tror jag att han... det satt ändå hårt inne. Det var ju definitivt inte så att han gav bort någonting.
Nej, han gjorde absolut vad han kunde. Men sen körde han också på medium. Det måste vi också komma ihåg i det här. Så det är egentligen 2 fördelar för Marquez, men då vi tar det till slut och han gör det extremt bra då vi. Jag trodde inte att jag någonsin skulle få se en sån omkörning av Dovizioso i sista svängen och dessutom inte på Marquez, men nu fick vi se det och det var verkligen, det var all in där från Dovizioso. Det är kul att se att även han kan blixtra till så där.
Ja, jag tycker det är viktigt i sammanhanget för att då blir det ju igen där möjligt att se både för sig själv men också för andra förare att det faktiskt går att slå hål på Marquez då, även om det är de här negativa punkterna som du nämner för Marcus och Honda inför racet då. Men ja, det är i alla fall ett minnesvärt race, helt klart för fighten och också ja, hela raceutvecklingen där tyckte jag var, jag tyckte det var spännande från start till mål. Och jag kommer ihåg jag lite inombords, eller kanske sa någonting också, jublade över den här bromsmissen som de två gjorde upp i kurva 3 på första varvet. Tänkte nu ja, blir det i alla fall att man bjuder in lite flera.
Såg du, det var på MotoGP.com här, eller om det var på Facebook eller någonting länkat där i alla fall. Då fick man se när de sitter i bilen på väg ifrån presskonferensen, eller om det är till presskonferensen. Och när de diskuterar inbördes om just det här.
Nej, jag såg inte det. Jag har inte sett det.
Nej, då diskuterade de i alla fall. Och då vi sa, jag bromsade så sent jag kan. Och Marcus sa bara, jag bromsade samtidigt som dig. och de gick ju brett. Och det var ju rejält brett som de gick dessutom.
Men känner man inte igen det själv då från racingen? Att jo, har man väl bestämt sig för att bromsa lika sent som den andra, då gör man samma. Ja, ja. Man gör samma misstag.
Ja, det gör man. Och när om man är på insidan och den man kör om till vänster, om man bromsar lika sent som den, då bromsar man alltid lite senare. För att du hinner ju inte reagera samtidigt. Det vill säga att du missar bromsningen. Så är det. Går man på den framför och den andra bromsar på gränsen, då bromsar du själv på dig. Det är enkel matematik.
Det såg vi i Barcelona också, det här med Rossi till exempel. Var inte han sen på bromsen där också när de sen gick omkull?
Jo.
Då hade han också någon annan som bromsreferens.
Ja, exakt. Men jag tycker de här små klippen som de brukar lägga ut på både i sociala medier och som frivideos där, jag tycker det är intressant att se de här bakom kulisserna när de diskuterar, och det är inte första gången, de verkar ändå kunna kommunicera på ett bra sätt, och italienska, spanska blandat där, och jag tycker det är roligt.
Ja, det är på något vis ömsesidig respekt de två emellan också. Jag tycker att racer var dessutom, det var schysst. Hårt delvis, bitvis, men schysst de två emellan.
Ja, precis som du säger, hårt race. Det var några gånger där Marcus täckte in på insidan och det var armbågar ut och sen sista svängen, hans bromsskydd flög åt all världens väg. Inte ett ord från Marcus om det. Det var ja, tajt, inte mer.
Nej, skönt. Sånt där gillar jag också, för då blir det ju eftersmaken eller det som sker efter, det blir en skön känsla för alla.
Ja, det blir det. Och just de två, de har haft så många fighter nu och det har aldrig slutat i tårar. Det känns som att det kommer närmare och närmare. men de har ändå en bra respekt och de pratar med varandra på ett bra sätt. Och hade det varit någon annan, Vinales, Rins, nu har ju de varit i luven på Marcus här senaste tiden. Då är det inte samma stämning här plötsligt.
Nej, stämmer.
Eller oss idag såklart.
Ja. Ja, vad skön. Skön känsla. Jag tänker också med det vi snackade om i förra podden där. Jag hade ju, vill jag minnas, en sak jag ville se här under hösten och ja, på väg här. I alla fall, jag syftar nu på Quartararo som jag ville se ta en seger under hösten. Nu tog jag inte en seger, det blev en pallplats på en bana som var extremt svag för Yamaha förra året. Plus att han faktiskt var upp och drog i täten i inledningen på racet där. Och du sa ju också under sändningen att det här racet kommer han att lära sig mycket av.
Ja, det tror jag definitivt att han gjorde också när han fick ligga där i ledning. Och den här bromsmissen i kurva 3, det var ju det som bäddade för det egentligen. Att det drog isär fältet. Sen åt Marcus och Dovi var ingenting att göra för att de var mycket snabbare under hela helgen. Det var inte så mycket att göra åt dem. Men han fick ett perfekt race. Det fick de andra Yamaha-föraren också egentligen. De fick ligga och slåss med Rins. Miller var ju lite före. Han gick omkull senare. Så perfekt race egentligen för Yamaha-föraren för att de skulle komma högt upp i resultatlistan. Och Quartararo gjorde det bäst. Hur många varv ledde han? 10?
Ja, jag minns inte om det var 10. Det var någonstans mellan 5 och... Ja, kanske var närmare 10. Ja,
det var ganska många varv i vilket fall som helst som man fick ligga i ledning. Och sen så låg han ju och skuggade de andra två giganterna. Det är viktigt race för honom att kunna ta den här pallplatsen på kanske Yamahas absolut sämsta bana.
Ja, jag håller med dig där. Och det är i alla fall två av grejerna som hänger kvar som positiva minnen ifrån helgen här. Med Doviziosos fight med Marcus där och sen Quartararos körning under hela racet faktiskt. Dessutom så... Som du nämner här, Yamahas lyft från förra året. Också roligt. Vi tippar ju lite inbördes inför racen här. Den är ju inte riktigt officiell, den tippningen. Men för en gångs skull så hade jag ju alla 5 namnen. Du brukar ju vara säkrare på att sätta placeringarna. Jag satte ju tyvärr ingen av placeringarna med de här namnen, men det var ju, jag hade ju 5 rätt i alla fall på namnen. Det måste jag ju framhålla nu när jag har chansen här.
Ja, jo, det var faktiskt, jag sneglade på det under racets gång där och vi pekade lite där och du hade faktiskt topp 5 hade du rätt förare, fast i fel ordning. Ja. Och vi sa ju där på lördagen att nej, det här var ju inte riktigt om din tippning. Vi sa att de här 3 Yamaha-förare, 3, 4, 5, det kommer ju aldrig ske. Så var ju känslan då, men sen blev det så ändå.
Och i det då, så tänkte jag ju faktiskt på Rossis framfart här nu under racet. Och han är ju viktig för hela mästerskapet, han är viktig för publiken, han är viktig för många. Och det drar mycket intresse runt honom. Han är ju på väg uppåt igen nu efter den här tunga perioden innan sommaruppehållet.
Och Yamaha är på väg lite tillbaka tycker jag också. 3-4-5 för Yamaha på deras sämsta bana. Rossi slog Vinales. Viktigt för Rossis del, inte bra för Vinales. Men en bit upp ändå till Quartararo. Som fick en lite lättare resa ska vi komma ihåg. Bättre kval. Fick den här ledningen nästan till skänks första varvet och sen kunde köra sitt eget tempo. Vi såg vilken lucka han hade bara första varvet, så att han har ju grymt tempo redan från början.
Hade varit intressant att se Vinales i det läget, för Vinales, ja, vet vi ju är grym när han får åka ostört och det han kan göra på kval och så vidare. Det överglänser ju oftast hans race-resultat.
Håller med. Hade vi fått se Vinales där som Quartararo så hade det, jag tror det, ja. Han hade inte varit lika långt efter som Quartararo var i mål, tror jag inte, för att Vinales hade bättre speed över helgen. Men där ser vi också vad skiljer mellan Dovizioso på tredje plats, Vinales på fjärde plats på kvalet, var det 8000 delar.
Japp. Och det kanske vad det blir på racer sen.
Ja, nej, men de här 8000, säg att han hade startat i tredje startrutan istället och så hade det där hänt i kurva 1 som hände och så hade Vinales gått ut där som ledare. Inte alls omöjligt. Ja, precis som du säger där. Vad hade hänt då?
Ja, det var spännande att se. Men det är ju igen då det här som mästerskapet är i med den väldiga jämnheten. Och vi ser det faktiskt under hela helgerna. Det drar ju ihop sig i snart sagt varenda friträning. Slutminuterna där. Då ska alla hamra in det snabbt varv för att vara med i topp 10. Särskilt om väderförutsättningarna är lite svajiga.
Mm. Ja, men så är det.
Men du, vi var inne här nu på plus och så från helgen och det här är i alla fall de stora plussen som jag tar med mig från helgen. Men också det här med, som vi snackade om i förra podden då, jag ville se Quartararo kanske högst upp på pallen. Dina punkter som du önskade, de börjar ju också falla in, eller rättare sagt, de har ju snudd på fallit in här nu på 2 racehelger.
Ja, jag hade ju några där. Det var ju att 3 förare skulle göra lite bättre. Det var Rossi en vinst, det var Dovi skulle rycka upp sig, Lorenzo på pallen och jag vill nog bocka av den där Dovi rycka upp sig. Jag tycker han gjorde det i den här helgen. De andra Ducati-förarna var inte i närheten av honom. Närmast var Miller. Petrucci var ju ingenstans, verkligen, hans teamkamrat. Så en uppryckning från Dovi och sen så fick vi även se den här sista svängen, duellen som jag också har saknat sen senast det var. Jag kommer inte knappt ihåg när det var senast. Det var
Qatar kanske.
Ja. Ja. Och det fick vi se. Det är det roligaste som finns tycker jag.
Och så var det ju nära också med, vill inte du se lite rabalder på racet också? Ja, flagg till flagg, eller hur var det?
Det var nära i Brno ju.
Det var ju väldigt nära.
Ja. Det var lite för lokalt regn där bara. Ja,
har man sett mer lokalt regn?
Nej, knappt inte.
Nej, knappt alltså. Nej. Plaskblött på
4 svängar.
Start och målrakan och liten bit till och övrigt snustort.
Ja, men det är inte ofta man ser det.
Nej, det är inte ofta. Men det var ju också lite, ja, nej, det var som sagt och väderomslag här nu även om det inte blev flagg till flagg. Ja, men det är kul.
Vad har vi kvar här då? Rossi vinst och Lorenzo på pallen.
Mm, och Quartararo då något hack till framåt här.
Ja, på är det 8 race eller kvar?
Mm, det är race 12 nästa då.
Fingerräkning.
Nej, det var inte fingerräkning. Kan du inte säga. Jo, det var det faktiskt. Det är 8 race kvar.
Ja, vad bra.
Mm. Ja, men det kanske kan slå in någonting då utav önskemålen.
Ja, jag ser det som högst troligt.
Det här kan man ju faktiskt lägga ut. Jag är lite intresserad också vad ni som lyssnar har att säga om det här. Om ni har några önskemål på fortsättningen på ett redan bra mästerskap. Kan du gärna skicka in och krydda med någon fråga kring det som händer i MotoGP. Gör det.
Ja, motogppodden.se.
Ja, ska vi köra vidare med nyhetskoll då?
Känns som att det är ett maffigt nyhetssvep idag.
Visst gör det.
Det är mycket silly season.
Ja, men dels så exploderade det ju redan under racehelgen i Österrike och sällan har man sett så många leenden samtidigt på en presskonferens inför en racehelg som när Jack Miller hade, ja, vad var det som hände där egentligen?
Jag garvade.
Ja, jag med. Han var ju helt entonig i sin beskrivning av allting. Och kortfattat då, för den som inte uppfattat det här, då handlar det ju om att Lorenzo hade närmat sig Ducati för att eventuellt då be att få komma tillbaka till Ducati och i så fall till Pramac. Och det var ju Millers styrning det handlade om där. Och det var därför tydligen som Millers kontraktskrivande hade strandat och inte gått framåt. Och när det blev klart för Miller så blev ju inte nöjd för 5 öre kan man ju säga.
Nej,
och lite
nej.
Bedrövad och ledsen såklart också.
Ja, absolut. Ja, men han var inte nöjd på den presskonferensen. Och vad var det han sa där? Att vi får väl se när Lorenzo kommer tillbaka från Maldiverna eller var han nu befinner sig någonstans. Ja. Och tillägga ska jag att han har varit på Maldiverna under det här sommaruppehållet. Om inte jag är helt felinformerad så har han också en sponsor där, någon resort eller något liknande, som också återfinns på Tony Arbolinos, jag tror faktiskt det står på visiret. För Tony Arbolino då i Moto 3 och Lorenzo tydligen väldigt nära samarbete. Båda är sponsrar av den här resorten på Maldiverna.
Ja, det blev många leenden i alla fall. Men det ska också tilläggas.
Ganska drygt.
Det var ganska drygt sagt var det ju. Men för Lorenzo är ju, men vi ska ju klart för oss att han har ju slagit sig rejält här senaste halvåret. Många tillfällen och det är ju det är därför han är borta från mästerskapet just nu. Så är det.
Så är det.
Men det här med det som det sätter igång då allt det här, det är ju trots allt massa saker i huvudet. Definitivt hos Miller, även hos övriga då, för att det hände ju också mer under helgen här med kring KTM och kring Sarko. Men om vi börjar då med det här med Lorenzo, vad är det som gör att han överhuvudtaget närmar sig Ducati igen här?
Om det nu är så.
Om det nu är så, ja.
Men det sägs ju helt enkelt att hans management har pratat med Ducati under Brno-helgen och det var ju det då som kom fram till Österrike bara veckan efter. Och att han skulle då kunna få köra för Pramac Ducati till nästkommande säsong. Och det var därför Millers kontrakt inte var skrivet. Ja, nu blev det ju inte så. Nu har ju Jack Miller signat för Pramac och Lorenzo har ju också via någon källa gått ut och sagt att han ska köra kvar hos Repsol. Och konstigt vore väl annars när man har tilltyckt kontrakt, men så är det nu i alla fall.
Mm. Men ändå tufft läge för Lorenzo, det märker man ju om det här, om det finns det minsta uns sanning i de här ryktena då, så betyder ju det att Lorenzo ändå slåss ganska hårt mot Hondan kan man väl säga då, körmässigt.
Ja, nej, men det är ett tufft läge. Det är betydligt sämre start hos Honda än man hade för 2 år sedan hos Ducati. Och det tyckte alla var jättedåligt. Då kom vi fram till Misano-racet. Jag kommer mycket väl ihåg det. Det var ju regn på Misano. Han kraschade i ledning. Då räddade han med 3 sekunder eller 4 sekunder eller liknande. Får vi se Lorenzo i ledning om 2 racehelger så är jag ju inte bara imponerad utan väldigt förvånad. Det tror jag inte kommer hända. Men som sagt, man vet aldrig. Men tung inledning från Lorenzos sida. Och det har ju du och jag sagt också. Och det var en väldigt bra artikel. Vi kommer komma till den. Men som Matt Oxley skrev här i början av veckan. Att om Lorenzo hade suttit på en fabriks Ducati i år. Istället för Petrucci. Fått fortsätta. Hade då Marquez ledning varit 58 poäng. Han tror inte det. Jag tror inte det. Och jag vet att du tror inte det här.
Nej, jag skakar på huvudet också där. Det var ju så roligt att se. Och vi har varit inne på det många gånger tycker jag med det här att slå Marquez efter de här åren som Marquez har haft hos Honda. Det är nästan så att det krävs annat maskinmaterial hos den föraren för att det går liksom inte i nuläget att slå Marquez med samma förutsättningar som han själv har.
Nej, extremt svårt. Och jag läste senast en artikel idag som var en intervju med Yakio Takayama hos Honda, technical director eller vad det kallas hos Honda. Och han skrev ju det, eller han sa ju det också i den här intervjun att vi har 3 fabriksförare och vi utvecklar dem och de flesta förarna tar det åt samma håll. Skulle det avvika, vilken linje går vi på då, Marquez? Ingen tvekan. Det, det, det är ju trots allt med Marquez de vinner mästerskap. Både förarmästerskapet och teammästerskapet och Marquez-mästerskapet. Så att, ja, det är ju fördel Marquez. Så enkelt är det ju, inom Honda.
Och det, visst, och det spelar ju ingen roll. Man vill ju inte ha mängdresultat här.
Nej, du vill ju, det är ingen som kommer ihåg om det blir 2, 3, 4. Det är ingen som kommer ihåg att Yamaha blir 3, 4, 5 i Österrike om 3 racer.
Nej.
Man kommer ihåg vem som vann.
Nej, men jag, nej, precis. Det slår mig den här i, undrar om det var mästarnas mästare, Patrik Sjöberg och Stefan Holm, när de pratade höjdhopp då. Holm var ju lite ättrig och tyckte att ja, men du har ju bara hoppat ett hopp som är 2,42, eller hur Sjöbergs världsrekord var där. Och Sjöberg, han var iskall, han bara, men det är ju faktiskt inte mängdhopp vi håller på med, utan det är höjdhopp. Det är ju hoppa så högt som möjligt.
Ja.
Skitsamma hur många gånger man hoppar över den här höjden.
Det är ju sant.
Ja, och det är ju där också Honda är med Marquez då. Har man en sån förare, det är klart att han måste få det som krävs då för att ta titlar. Och jag tycker att Marquez har ju större marginal i år än man haft på länge körmässigt.
Ja, men det är ju bara att titta på resultaten. Det är ju 5 segrar och det är 5 andra platser och det är ett brutet race om jag räknar rätt nu i huvudet. Och ja, varför skulle de gå på någon annans input då?
Nej. Nej, och då är vi tillbaka till det där med att Ducati, ja, de var lite snabba förra året alltså att ta det här beslutet med kontraktsskrivandet. Tyckte vi nog redan då?
Det tyckte vi nog redan då. Nu blev det ju som det blev och det var ju som det var då helt enkelt. Men därför förstår jag om det nu ligger någon sanning i att dels då att Ducati vill ha tillbaka Lorenzo eller kanske Dallinia vill ha tillbaka Lorenzo, för de vet vi har ett ganska, de har en historia ihop från Aprilia-tiden och de gick även bra överens under förra säsongen. Sen kan det finnas andra då inom Ducati som inte tyckte det. En annan sak. Men det är klart att det finns fog för de ryktena att det skulle varit bra kanske för Lorenzo. Nu blir det inte så, utan Lorenzo fortsätter i Honda.
Mm. Men istället då så kan vi ju, då kan man ju glida vidare på Miller här då, som på något vis hamnar i skottgluggen för det här som händer, och han blir ju klart påverkad av det här, och vad tänker han själv, tror du, efter en sån här händelse under förra helgen?
Återigen den där artikeln som Oxley skrev där, jag håller fullständigt med allt han skriver där, just att jag tror han känner sig lite osidosatt. Väldigt osidosatt i och med att Ducati då väljer mellan Lorenzo och han själv. Egentligen är det ju Miller som är framtiden hos Ducati. Miller och Bagnaia är ju framtiden. Inte Petrucci Dovizioso. För att det är inte helt omöjligt att kanske båda de förarna lägger ner efter nästkommande säsong. Det vet vi inte. Alltså Dovizioso är inte purung längre. Och har kört i GP sedan urminnes tider.
Ja, och Petrucci vet vi inte heller hur hans utvecklingskurva kan fortsätta. Han har ju faktiskt, han har ju varit en förare som har, av de här i toppen, så i mina ögon så är han den som verkligen har fått jobba sig in här i.
Ja, men så är det. Och med de resultaten som han visade i Österrike på Ducatis absoluta bästa bana, då åker han ju ut liksom. De resultaten går ju inte att prestera. Man måste ju vara betydligt bättre än sådär för att få fortsätta i en fabriks Ducati-styrning. Så att på något sätt så är ju liksom Miller och Bagnaia framtiden, och väljer de då helt plötsligt att mellan Lorenzo och Miller, då kan Miller mycket väl liksom lacka. Nu har han ju signats till slut, men jag undrar fortfarande hur den här relationen innerst inne ser ut mellan Miller och högsta ledningen på Ducati som gick det här, ja, som hade de här valen i sin hand.
Mm. Samtidigt då, Millers race-resultat är ju högst ojämna som det är. Han har ju farten absolut att utmana delar av race, han gör bra kval och så vidare. Gör enstaka bra race, fullföljer, men nu blev det återigen en krasch här då i, den kändes ju hyfsat oprovocerad.
Ja, men det är inte det lite Miller i ett nötskal, det går lite upp och ner. Det har gjort så hela hans karriär. Seger på Assen till exempel, helt plötsligt kommer ju ingenstans, och sen så ingen, ja, sen är han långt bak igen, förståeligt nog med det maskinmaterialet han satt på. Men som sagt, han behöver jämna till sig, och det är väl lite så också, om man, nu sitter han på en fabrikare, absolut, men det är fortfarande i ett.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Satellitteam, då har man inte samma förutsättningar 100% som Dovizioso eller Petrucci har. Utan man måste kanske överköra grejerna lite grann hela tiden för att hänga med det här sista lilla. Och då sker det misstag. Som nu. Kurva 9, vi såg motor 2 bara en timme tidigare. Hur många förare var det inte där som gick omkull just i den svängen?
Nej, det var många. Många incidenter, många krascher.
Ja, men det är ju en enkelt misstag som man gör denna gången då.
Ja, och det går ju också att dra paralleller bakåt i tiden där till Casey Stoner till exempel som kraschade otroligt mycket i början av sin karriär. Han åkte ju LCR Honda i början av MotoGP-karriären.
Ja, första året där 2006 så kraschade hur mycket som helst gjorde han i första året. Och sen la han ner det när han körde Ducati 2007 och vann direkt.
Ja, intressant. Men det blir ju också en triangel här med händelser. För sen dröjde det inte på förrän, precis efter racehelgen så tillkännagav ju också Sarko och KTM att de kommer gå skilda vägar nästa säsong. Och det här, ja, jag ska inte säga att det är ett bombnedslag, men det är ändå en stor nyhet där.
Visst är det så, och det ryktet fanns ju även under helgen där att de skulle göra en rockad, de här tre förarna vi pratar om här nu, Lorenzo, Miller och Sarko. Miller i så fall då till KTM med deras Red Bull-samarbete som Miller har haft. Lorenzo till Ducati som vi varit inne på, och sen så Sarko skulle gå då till Repsol Honda. Det var ju nästan utopi att allting det skulle slå in. Lorenzo fortsätter, Mille fortsätter, men nu blev det i alla fall Sarko som lämnar. Så blir det.
Ja, och det här måste jag själv, eller måste, jag tycker själv att det är tråkigt, för Sarko, ska vi ju komma ihåg, var ju faktiskt bra med, och kanske, ja, nu hade han ju inte samma förutsättningar kanske som Quartararo har i år, men man kan ändå jämföra deras rookiesäsonger i MotoGP på något vis.
Det kan man absolut göra. Sarko på Yamaha funkade ju alldeles ypperligt. Sarko på Morbidellis Yamaha i år till exempel hade också fungerat alldeles utmärkt, tror jag. Och han hade varit med väldigt, väldigt bra. Högt upp i listorna. Men nu blev det KTM och lite... Ja, men på något sätt kan jag tycka att det är befriande. Jag ska inte säga för en gångs skull, men denna gången att han går ifrån den här styrningen känns inte rätt. Vi ska komma ihåg att han tjänar ganska mycket pengar hos den här styrningen. Har ett år kvar på kontraktet. Behöver egentligen bara köra igenom och sen har han tryggat sin framtid. Och kanske för kommande generationer också. Men gör inte det för att han inte kan prestera på igen. Och då undrar man ju lite från början också. Då måste han ju verkligen ha trott på den här cykeln och det här konceptet när han skrev på för KTM för ett år sedan.
Så är det säkert, men jag blir ändå lite fundersam för att det måste ju på något vis kunna gå att utläsa ändå utifrån vilka förare som åker den cykeln. Han har ändå varit på banor tillsammans med KTM, borde se hur cykeln fungerar även om man inte har kört den själv.
Tydligen inte.
Nej.
Eller så är det någon som har, antingen så tror han väldigt lite om Paul Espargaro och Bradley Smith, vilket säkert kan stämma. Han kan inte ha ett mycket förtroende för vad de har gjort hittills om man tror att han själv skulle vara med i toppen med den cykeln direkt. Eller så måste någon ha lurat i honom någonting. För att jag hade, när han skrev på det så tänkte jag, okej, ja, men det är ett bra, han är ändå för, jag tror han är född 87, det vill säga att han är, eller nej, 90 är han född, 90, ursäkta, 90. Men han är ändå snart 30 år gammal.
Mm.
Han har, framtiden har han bakom sig, om man nu säger så.
Jo, det är lite så. Han är lite överårig i de här sammanhangen.
Ja, och då passar den styrningen rätt bra för honom att utveckla det här projektet. Han kan köra kvar där, i min tanke var kanske då att två först och sen kanske två till och sen kanske lyckas lite i slutet med pallplatser. Och sen tjäna en hel hacka pengar på vägen dit. Så det kände jag ganska naturligt när han hade skrivit på. Men uppenbarligen så har han själv då en helt annan tanke med detta. Och då undrar jag, hur fick han den här tanken?
Du tänker nu då när han går åt sidan?
Exakt.
Ja, du vet ju själv som racingförare här. Alla tror ju om sig själva att kunna bli världsmästare säkert. Och han är ju bevisligen, han är ju dubbel världsmästare i Moto 2.
Han har supertalang, det är inte det jag menar. Men det hjälper ju inte när du sitter på en KTM.
Men det är modigt i det här läget nu. För det är ju faktiskt massor, det är styrningar låsta till nästa säsong.
Ja.
Så att det här hacket som blir i hans CV, det är ju inte bara på pappret. Utan det blir ju, det här blir ju faktiskt på riktigt ett hack. Och jag vet inte vad han ska ta vägen nästa år.
Nej, men det är det jag menar. Att det här är, på något sätt är det befriande på ett sätt att man... Nu vill jag prestera resultat och nej, det kan jag inte göra här, så nu går jag ifrån här. Sen spelar det ingen roll vilka konsekvenser det får, för det kommer få konsekvenser för hans karriär. Det måste det få.
Ja, det kan ju till och med göra så att andra drar öronen åt sig när det gäller nya kontrakt.
Ja, ja.
Om han avbryter mitt i säsongen för att det är motgångar och motvind, kan ju hända igen.
Och tjäna de pengarna som han skulle gjort denna säsongen och nästa år hos något annat, det lär han ju inte göra. Så att det, på något sätt är det ju ett modigt beslut på det sättet. Men jag undrar ändå liksom vad han hade för tanke när han signade för Red Bull KTM inför i år egentligen.
Ja, det
och vi
kanske...
vet ju hans manager där. Det har ju varit, de har ju brutit och det har ju varit konflikter dem emellan.
Jo, men vad jag har förstått bakom kulisserna där så hade ju Laurent Fellon som är manager på något vis bakom ryggen förhandlat om de här kontraktet eller lovat mer eller mindre bort Sarko till KTM. Och då inte heller informerat fullt ut om vilka möjligheter som fanns. Och Repsol Honda låg ju rätt öppet för honom faktiskt,
ja,
till exempel.
Det. Ja, det gjorde det.
Och säkert så hade han inte varit allt för dyr för Repsol Honda heller. Det hade säkert varit ett bra val för Honda. Det hade varit bättre än vad det hade varit, eller än vad det blev för Sarko. Ja. Men jag tror att det här ligger lite bakom att det faktiskt blev KTM sen, att Fellon där hade på något vis fumlat med förhandlingarna och på något vis nästan tvingat in Sarko i den här styrningen.
Ja, det låter ju lite så när man hör också ifrån Alberto Puig hos Honda att det var hans management som sumpade möjligheten för att Sarko skulle köra där. För jag, som det har låtit så har ju Sarko varit första valet hos Honda innan Lorenzo kom in i bilden.
Mm. Ja, men intressant. Men vägarna framåt då för Sarkos del? Högst osäkert?
Högst osäkert. Det känns ju som att det som ligger uppe och som kan bli aktuellt är ju Moto 2 på något sätt i någon styrning. Vad jag har sett så finns det inga direkta rykten om vad Sarko tar vägen än så länge. Men kanske Petronas. De har ju historia tillsammans. De har kört innan det var visserligen det här teamet. När det var Caterham då så körde ju Sarko för dem. Så att ja, kanske.
Samtidigt, ja, för han har ju ingen direkt koppling heller längre till KTM som också kommer dra sig ur Moto 2 till nästa säsong. Det blev ju också klart här under helgen eller precis efter helgen.
Ja, och så går de och vinner första racet i Triumph Eran på söndagen sen med Brad Binder.
Det blir lite svårt att smälta de här och kasten.
Ja, visst. Och sen är ju nästa sak, vem ska de ersätta Sarko med i KTM?
Ja, där, det är ju redan så som du säger att Binder är ju, det sa du inte nu, men Binder är ju redan kontrakterad för att hoppa upp till KTM och MotoGP nästa år.
I Tech, tror jag. Så är det.
Är det så att han får ta ett kliv till, tror du?
Nej, det tror jag inte. Då tror jag Oliveira ligger bättre till. Oliveira är snäppet före Brad Binder i hela karriären egentligen och borde vara Oliveira som i så fall får ta klivet upp i fabriksteamet, och det är den mest naturliga att ta klivet upp. Kanske att de behåller då Syrin istället som har, ja, han är ju på väg ut helt enkelt ur MotoGP, men kanske nu med Sarkos avhopp att han kan få stanna kvar hos Tech 3 tillsammans med Brad Binder, det är möjligt. Jag ser ingen riktigt annan sådär ersättare som är på väg uppåt. Om man nu stoppar, antingen så hittar man ett höjdarnamn och stoppar in istället för Sarko. Men jag ser inte riktigt vem det skulle kunna vara. Det är... Nej, jag kan inte riktigt se någon direkt följare där, för det finns inga toppförare utan kontrakt och sådär. Så att, ja, Jack Miller då, som ryktet gick, det hade väl varit en bra lösning då, men nu blir det inte så. Så att, jag tror Oliveira kommer få ta steget upp, och sen så tror jag antingen syr in eller så stoppar man in någon annan, ja, nerifrån. Men det är det som är problemet. Det finns inga direkta sådär i KTM som ska ta klivet upp.
Nej, svårt. Svårt läge. Jag har ingenting att fylla på med i det läget heller.
Faktiskt. För det känns ju som att man vill ha en KTM-förare på den styrningen. För Tektra ska ju vara ett team som lyfter upp unga förare, förbereder sig på KTMs fabrikscyklar för att sen kunna ta sig vidare till huvudteamet.
Men det blir en intressant säsong, eller rättare sagt silly season inför säsongen 2021. För då är det ju verkligen hela havet stormar där när det gäller kontrakten och allt ligger öppet.
Ja.
Och då är det ju också, då får man ju kasta in några andra kort där. För de måste ju, som du var inne på här med att några utav förarna är ju till åren. Dovizioso och Rossi inte minst. Och vi vet ju inte hur länge de väljer att fortsätta, väljer eller har möjlighet att fortsätta. Men Alex Marquez är ett sånt namn som mer och mer nämns upp till MotoGP nu, men han kommer ju köra vidare i Moto2 till nästa år.
Ja, det fanns ju inget annat alternativ för hans del än att fortsätta. Han var ju väldigt, väldigt nära, vad vi har förstått, ett kontrakt med Petronas med option på att åka MotoGP till 2021. Men Yamaha satt stopp för det. Och det har ju faktiskt också Lynn Jarvis gått ut och sagt i en intervju för ett gäng år sedan att det kommer inte finnas någon som heter Marquez i Yamaha så länge, ja, han är med och bestämmer.
Vad ligger det här bakom?
Ja, nej, det kan man ju undra.
Det måste ju vara något alldeles exceptionellt.
Ja. Ja, det kan det ju vara. Det kan
de
det vara.
Inte, ja, på något vis är det inte någon, det är inte...
Det är väl ganska givet vad som ligger bakom det här, och det är 2015 såklart. Så att den dörren var stängd helt enkelt för Alex Marquez, och lite tråkigt ändå kan jag tycka, för jag tycker ändå Alex Marquez med den här säsongen han har gjort i år, han förtjänar en MotoGP-styrning.
Ja, men nu har ju han gjort sina hundår i Moto2, alltså han är ju mer eller mindre, kommer man att minnas Alex Marquez med någonting så är det ju den här vinröda, gula, blåa och lite silver färgsättningen i olika omfattning.
Hos Mark VDS.
Ja, eller hur?
Ja. Ja. Nej, men jag tycker det är tråkigt. Jag tror det har varit ett bra steg i hans karriär. Ett år i Petronas, Moto2 nästa år, och sen kanske då MotoGP efter det i Yamaha. Men nu blir det inte så. Han får inte köra Yamaha helt enkelt. Och då kan ju Yamaha förklara bort det genom att nej, men han är inte tillräckligt bra. De har ju alla ursäkter i världen, men de kommer ju inte nämna det som det verkligen handlar om, och det är ju att han har en bror som heter Mark Marquez. Det är ju det handlar om. Det är jag helt övertygad om.
Ja, tråkigt i det här fallet och för Alex Marquez.
Men Vad tror du Mark och Alex Marquez kommer säga om detta? De kommer ju... Tror du Mark Marquez kommer ha ett ont horn i sidan på Yamaha efter detta?
Så kan det ju vara, men det... Men, ja.
Nej, det tror jag. Inte. Det tror jag.
Ja, men hur ska det yttra sig sen då i slutändan?
Det kommer bli extra motivation.
Ja, så kan det vara. Men sen är ju frågan också då om det blir så att Alex Marquez kommer in till en bra styrning så småningom då i MotoGP säsongen 2021, och vad det skulle vara då. Då är det ju, ja, det är ju Honda eller det är Ducati eller Suzuki i nuläget då som är konkurrenskraftiga och starka.
Ja, ja. Vet du vad jag hade gjort om jag var Pit Bayer i söndags och fått reda på att Sarko ska sluta?
Nej, berätta.
Då hade jag ringt Alsa Mora och så sagt att Alex Marquez får en styrning här i KTM.
Direkt?
Ja. Det har vi varit inne på innan när vi har pratat lite, att Ducati skulle gjort så. För som du säger, 2021 så blir Mark Marquez utan kontrakt. Om då Alex Marquez hade kört KTM, hade inte det varit en ganska bra morot för KTM att komma till Mark Marquez och erbjuda en ganska bra styrning, mycket pengar och sin brorsa i teamet?
Ja, mycket möjligt. Och läge också för ny utmaning för,
exakt,
för Mark Marquez.
Det är det jag menar. Mm.
För någonstans kan man ju också tänka att det skulle kunna ske. Det har ju skett för många andra före Mark Marquez, menar jag. Det här med att byta märke och ja, hur ska jag motivera mig själv och fortsätta vinna? Och hur ska jag kunna ta min karriär vidare. Det, ett sätt är ju att byta faktiskt fabrikat.
Mm.
Kanske inte till sån underdog som KTM är fortfarande, men det händer ju saker på ett år till.
Så är det. Jag tror det hade varit en smart grej att göra. Kontraktera Alex Marquez, låta han köra där under 2020 och sen gå in med stora plånboken och försöka värva över Marquez till KTM. Nu blir det ju inte så, men...
Nej, det är kul att spekulera i alla fall.
Det är lite kul att spekulera.
Ja.
Ja. Och sen återigen så behöver man ju inte byta märke för att...
Ja. Bevisa sin storhet.
Absolut inte. Och jag ser det som mycket sannolikt att Marquez kommer fortsätta i Repsol Honda. Varför ska han byta när han vinner och tjänar massa pengar? Det är ju... Vinna är ju det roligt som finns. Tjäna pengar är ju ganska roligt på vägen.
Nej, men, jo.
Nej, men varför egentligen?
Nej, det finns ju... Nej. Det är som du säger där. Svårt att hitta. I sådana fall det skulle ju vara det här och svårt att hitta motivationen beroende på hur överlägsen han är. Men med förra racet färskt i minnet så ser vi att det är ju inte alltid solklar seger för Marquez. Han får ju fightas för det.
Det får han göra. Men vi var ju inne på det innan också, vilken väg som Honda väljer. De väljer den vägen som Mark vill. Och vad har de efteråt egentligen? De har inte så mycket egentligen att erbjuda efteråt. Och det vill ju säga att då kommer de ju betala vad Mark vill ha.
Också. Nej, det är svårt med återväxten där på den sidan.
Ja, alltså så resultaten finns där, pengarna kommer finnas där. Det är precis som du säger, finns den här yttersta motivationen, vill han bevisa någonting extra och sådana saker. Det är väl det då.
Mm. Ja, ska vi släppa det här med nyheterna och silly season, tänker du?
Ja, det hände ju ingenting. Det var ju bara rykten alltihopa innan helgen.
Skönt. Det är 25 minuter snack om rykten här.
En sak till bara.
Ja.
Lorenzo, jag vill knyta lite till honom igen här nu. Nu har han varit borta ett tag. Han kommer tillbaka nu till Silverstone. Jag tror att detta som hände nu kan vara bra i förlängningen. Nu kan han, från och med Silverstone så börjar hans försäsong till 2020. Han behöver inte ha kraven på sig att prestera under året. Han behöver inte ha kraven på att slå Marquez. Det enda han behöver ha kraven på det är att ha en bra säsong 2020. Det tror jag är bra.
Och då blir det långt uppbyggnadsarbete för hans del.
Ja, jag tror att man ska se det så. Och hade jag varit honom så skulle jag sett det så.
Vi ska ju komma ihåg att han hade ju en helt spolierad försäsong i år.
Han hade ju det. Det var ju det här...
Båtbenet,
ja, exakt. Skapoid, eller vad kallar de det?
Mm.
Som först. Och det var ju en väldigt kritisk period i början på säsongen. Och sen så skada på skada. Och efter det var revben i Qatar och det var allt möjligt. Så, nej. Jag tror det kan vara bra för honom. På något sätt att komma tillbaka nu, ta det lite lugnt. Han får inte skala sig dock.
Nej, spännande fortsättning för hösten för Lorenzos del då. Men det här med, jag skulle vilja lyfta en sak till här då innan vi går in på Silverstone också. Det är det här med det man ser vid första anblicken under en racehelg. Jag och många med mig såg ju Marquez fart under friträningarna, under kvalet. Pratade om hans överlägsenhet. Det såg ut som att han skulle promenera hem den här segern. Och sen blir racet ändå så pass jämnt som det blir. Och han vinner inte racet till slut. Går det att sätta ord på vad det är som händer här under en racehelg när det utvecklas på det sättet? Som, är det någonting bakom kulisserna som man inte ser vid första anblicken?
Jo, men ja, han såg överlägsen ut. Om tittar man på resultatlistan så såg han överlägsen ut. Och jag trodde också att han skulle vinna racet, det måste jag erkänna. Nu gjorde han ett felaktigt däcksval och det är inte ofta man ser det. Det är kanske en gång av tio som de väljer fel förarna. Det gjorde de denna gången, mycket på grund av att temperaturen sjönk, det hade varit regn över natten och sådana saker. Men sen måste man också titta lite djupare i det på den här analysen, liksom på vilka varvtid man kör, vilka däck man kör på, hur långt de har gått och sådana saker. Det säger mer än bara en resultatlista efter träningen.
Men samtidigt är det ju så att varje racepass mer eller mindre avslutas med de här enstaka snabba varven för att ta sig vidare till, eller rättare sagt för att hålla sig i topp 10 för att vara direkt kvalificerad till Q2 på lördag eftermiddagen. Alla har ju på något vis samma förutsättningar under en helg. Är det här tiden innan då på friträningarna som man kan utläsa skillnader på?
Ja, men så är det. De här sista 10 minuterna på varje friträning, då kan man lista ut hur kvalet, hur sannolikt är det på kvalet att det kommer sluta i en viss ordning. För då alla lägger på mjukt och pushar på max liksom. Men just race pace, då måste man titta tidigare på träningen, man måste titta på vilka däck de kör på. vilket fabrikat det är och sådana saker för att se djupare än bara en varvtid. För det är ju det till slut som avgör på racet. Det är inte vad man sätter en snabb varvtid, utan det handlar om att sätta många bra varvtid och bevara däcken.
När vi kom till själva racet sen då i söndags där på Red Bull Ring, när Dovizioso var i ledning kontra när Marquez var i ledning, och vi hade ju också Quartararo i ledning inledningsvis på racet, såg det olika ut där i de, när de här tre förarna ledde loppet?
Jag tyckte inte att, att Marquez pushade 100% riktigt. Jag tyckte inte det såg ut så i hans körning i mitten av racet. Jag tror jag sa det också, åtminstone så tänkte jag det när det var en 10-11 var kvar, att nu går snöret här. Liksom. Nu försvinner Marquez med sitt malande, med sin tiondel för tiondel i sektor 1, 2, 3, 4. Men det blev inte så där, utan Dovizioso kunde ju på något sätt hänga på hela tiden. Lite förvånande efter vad man har sett både på träningarna, men även under racet där, hur han hade problem att komma ifrån. Jag såg inte de tendenserna riktigt under racet, att han hade dåligt fäste bak.
Nej, det gjorde inte jag heller. Och samtidigt, Dovizioso där, hans strategi brukar ju vara att variera tempot. Han kör några snabba varv, sen så går det långsammare igen. Och, ja, det finns ju olika sätt att vinna race helt enkelt.
Det gjorde han ju den här gången också. Han blev ju omsläppt av Marquez där när det var några varv kvar. Marquez tittar lite grann, vad håller du på med? Fortsätter kampen. Och sen så på rakan så tippar han av lite grann där, Dovizioso. Han har sina tricks, Dovizioso, och det behöver han ha också.
I alla fall mot det motståndet som,
ja, det behöver han.
Som gäller. Quartararo då, vad hade han för möjlighet, eller hade han ens en tanke på någon strategi i det här läget?
Nej, det tror jag inte, utan det var bara att hänga på så mycket det går. Köra sina varvtider, inte bråka för mycket, bara hänga på så mycket. Han bråkade lite med Marquez där, någon inbromsning, men sen det var helt enkelt, det var Dovizioso och det var Marquez. De var snabbare än alla andra, de hade läget under kontroll. Det hade de under träningarna, vi sa det redan på lördagen och fredagen där också. Det handlade om de här två, det gjorde det till slut. Även fast jag trodde att det skulle bli omvänd ordning i mål.
Mm. Ja, jag trodde också det som sagt då, i min tippning. Tyvärr, ja. Tyvärr.
Ja, jag trodde också det.
Ja, ja, men, intressant i alla fall. Och det är, men mönstret går att se under en racehelg om man tittar lite djupare då på de här olika stinten som förarna gör under
fritträningarna. Det skilde fyra tiondelar på kvalet, men det skilde inte de tiondelarna under race pace. Det sa förarna själva på presskonferenserna, det såg vi på varvtiderna. Men att det skulle bli så här tätt och att Dovi skulle vinna racet, det trodde jag inte. Men som sagt,
ja, så blev det. För oss att glädjas åt, får vi säga.
Exakt, det är ju så. Jämna race är roligt.
Det är en av de bästa kommentarerna, och det är en odödlig kommentar tycker jag med från Nicky Hayden där som pratar om det ofta där, att det är därför vi ställer upp till race på söndag. Man vet aldrig vad som kommer hända.
Men det är ju så. Det är ju så.
Ja, vi fick ett fantastiskt race i alla fall från Österrike. Och nu då till nästa race som är en vecka bort drygt. Silverstone, Storbritannien. Och först tillbaka bara till förra årets praktfiasko där. För att allting var ju upplagt för en riktigt jämn racehelg igen. I och med att vi såg ju utvecklingen under racehelgen med träningar, med kval. Det var till slut Lorenzo och Dovizioso som stod i första, andra startruta. Till och med det här vädret var ju, det startade ju som på klockslaget ungefär som man hade förespått. Och sen blev det bara pannkaka av allting.
Ja, det blev det. Det regnade, så kan man säga. Och det blev ju ingen, det dränerade inte asfalten helt enkelt.
Nej. Men nu är det ny asfalt. Och,
ja, för andra året i rad.
Ja, exakt. Undrar om det är samma firma som har lagt den här. Vi ska kolla upp den här.
Det. Nej, det är inte det.
Nej,
det är
skönt.
En helt ny firma.
Skönt.
Ja, jag har följt det arbetet. Och nu ser det bättre ut. Jag såg även Formel 1-racet som gick där för någon månad sedan. Kanske två, något sånt där. Såg också bättre ut. Det var någonstans på ett ställe där även F1-förarna klagade lite på att det var guppigt. Men det ska vara åtgärdat till den här helgen nu och MotoGP.
Banan i sig är ju en av de längsta på kalendern. Kanske den längsta, jag har inte det exakt i minnet, men det kan nog mycket väl vara den längsta just
borde
nu.
Borde vara det, va?
Ja.
Vilken skulle vara längre?
Spa, men då kör ju inte där längre.
Texas.
Ja, Texas är lång också. Nej, jag tror att det här är den längsta. Men i vilket fall, det är också en bana som jämnar ut skillnaden mellan märken. Finns det någon solklar? Vad ska vi tro egentligen om kommande helg här då?
Nej, det är en bra fråga. Förra året så var det, om vi tittar på träningarna kval, var det Lorenzo i pole, det var Dovi 2, det var Sarko 3. Det känns lite som, det hänger lite i luften att det ska bli lite Yamaha, va? Gör inte det?
Ja, i alla fall med tre stycken i topp 5 senast.
Ja, för 2 år sedan var det då Rossi ledde nästan halva racet, om inte ännu mer. Dovi vann precis i slutet. Eller tog sig förbi precis i slutet och vann racet. Marquez sköt motorn i det racet, var det 2 år sedan?
Mm, det stämmer.
17. Rossi såg väldigt, väldigt stark ut då. Och jag tror faktiskt på lite på Yamaha den här helgen. Vinales tog en seger här 2016. Ska vi inte heller glömma på Suzuki.
Mm, jag ska inte säga det. Det är Suzuki som har stått högst upp också. Ja,
och det bäddar ju lite för Rins i så fall. Så att jag tror inte det bara blir Marquez och Dovi den här helgen, utan jag tror även att som sagt Yamaha-förarna och Rins, ja, det är ju hela startfältet som vanligt. Petrucci kan ju vara med, Mille kan ju vara med.
Ja, jag gillar banlayouten där i alla fall. Det finns alla möjliga kurvtyper. Det finns kurvor som stänger, det finns kurvor som öppnar upp. Det finns åtminstone ett par, kanske 3 längre raksträckor och väldigt många omkörningsställen, bred bana och inte minst den här innerdelen på banan som är den nyaste delen. Där är det ju ett väldigt bra parti för tät racing.
Ja, men det är det. Och sen så har vi alltid väderförutsättningarna som kan vara väldigt svajiga. Petrucci kom ju på pallen här bara för några år sedan också. Var det 2015 han var på pallen där. Han kan köra bra där. Miller är alltid bra i de förutsättningarna. Så att, men det känns som att det är väldigt, väldigt öppet. Kanske mer öppet än på många andra racer.
Jag tror att det var också det som var mycket som låg bakom besvikelsen förra året när det inte blev race där. För att exakt. Många förare vill ju köra det loppet.
Ja, och det kändes som att det där kunde bli hur bra som helst där med 2 Ducati längst fram, men också Marquez var med bra, Yamaha-förarna var med bra. Så att, men jag tror att det kommer bli jämnt över hela helgen och att det är många det står mellan.
För min del så önskar jag ju att det är flera förare som är framför Marquez så att han på något vis... Ja, så att mästerskapet tajtar till lite grann igen. Det är ju ganska många poäng som skiljer fortfarande då mellan Marquez i ledning och Dovizioso i på andra plats 58, är det så?
Stämmer.
Skulle ju behöva ticka ner lite grann här nu för att skaka lite liv i mästerskapet.
Tror du på det själv?
Ja, det här är ju önsketänkande. Man måste ju önska.
Han har varit 1 av 2 hela säsongen.
Ja, om jag får önska någonting då så är det för poängens skull så skulle jag önska Marquez utanför pallen. Sköt motorn igen. Nej, inte riktigt. Det behöver inte vara något tekniskt problem. Men ja, men att han i alla fall får slåss för sina positioner.
Ja, Lorenzo tillbaka. Quartararo ska bli intressant att se på Yamaha. Tillsammans med de andra Yamaha-förarna. Nej, men jättespännande helg. Väldigt, väldigt spännande. Och är det så att det är Spa i helgen också? F1.
Samma helg som Silverstone.
Kan det vara så?
Ja, det kan vara. Det brukar ligga här i augusti någon gång.
Ja, för att det är nämligen ändrat schema har jag sett i tablån. Så det kommer vara Moto 3, Moto GP, Moto 2 på söndagens racedag.
Och så är det tidsskillnad också då?
Och
till
så är det tidsskillnad, och så det kommer ligga alla träningar och sånt där 1 timme senare svensk tid.
Ja, ni hänger med som vanligt på våra kanaler här nästa helg. Nu börjar jag få lite bråttom.
Jag vet, du ska iväg på, det är lördag kväll här nu och du ska iväg och kommentera Speedway om sådär en 20 minuter.
Ja, ungefär så. Ladda om. Speedway Grand Prix i Målilla är det. Och förra GP:et var fantastiskt för den som inte såg det. Det var höjdar GP. Alla tiders bästa kanske.
Du ska iväg och kommentera, med andra ord, inte Speedway GP gott än. Jag tror att Smart Slick vinner.
Ja, skulle mycket väl kunna vara det. Han är extremt snabb nu. Det är
den här podden släpps efter detta är avgjort. Ja,
det är ingen dålig gissning. Ja, hur som helst, då avrundar vi den här podden nu då.
Så gör vi.
Ja, häng med oss nästa helg så hörs vi framöver.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.